Hej och välkomna till avsnitt 1112 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer, idag den 25 maj 2020, en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste du sa, men vi ska börja med en kommentar till min förra podd. Det var ju så här att igår den 24 maj så intervjuade jag John Schunnesson som har läst en bok av den amerikanska akademikern Benjamin Teitelbaum, och den här boken handlar om den nya, ja, den radikala högern och influenserna från det som kallas traditionalism i alla fall. Och den här podden blev väldigt uppskattad. Och den här boken då som han har skrivit, den handlar ganska mycket om Steve Bannon, alltså Donald Trumps tidigare rådgivare. Och det är en bok som är väldigt kritisk mot Steve Bannon och menar att han hämtat influenser från Alexander Dugin, en av Putins ideologer och liknande. Och ja, jag tror att det ligger mycket sanning i det, men jag har varit också väldigt skeptisk när jag hörde intervjun. Jag har inte läst boken själv. Och sen så chattade jag med dig efter den här intervjun då, som jag gjorde med John Schunnesson igår. Och då sa du att du har faktiskt pratat med Benjamin Teitelbaum och du vet att han är vänsterliberal. Och jag kan du berätta lite om det, för jag tror att den kommentaren kan behövas faktiskt.
Ja, det var... Så jag är gift med en kvinna från Filippinerna och han var ute efter, så Benjamin Teitelbaum, han är en professor på University of Colorado i Boulder, Colorado, så han letade västerlänningar som var gifta med filippinska kvinnor för han skulle göra någon slags forskningsstudie kring det, och då, jag vet inte, han fick tag i mig på något sätt. Vi var Facebook-vänner, jag vet inte hur vi kom in på det, men vi var Facebook-vänner på något vis där. Och i alla fall så, och så han fick i alla fall reda på det. Så han gjorde en intervju med mig. Så han pratade hyfsat bra svenska faktiskt. Men vi gjorde en intervju angående filippinska kvinnor och män och konservatism och liberalism. Och det visade sig att jag var lite för liberal för att få delta i studien. Så han försökte väl, vad ska man säga, sålla ut de som, han letade efter de som var mer konservativa, tror jag, för sin forskningsstudie. I alla fall så jag fick inte delta, för det visade att frågorna som jag svarade på, jag svarar för liberalt. Jag svarar ärligt, va? Men mina svar var tydligen för liberala. Mm. Men så är det.
Ja. Men det intressanta med honom då tycker jag är att han verkar dha väldigt stora växlar, och liksom att Steve Bannon har läst en viss bok och haft visst inflytande. Det betyder att han är under inflytande av det här som kallas traditionalism och som kan kanaliseras i ganska extrem nationalism på väldigt många håll. Och jag tycker att han är för mycket av det. Och min fråga till dig, uppfattar honom som vänsterliberal? För det finns väldigt många akademiker som skriver böcker och man får ganska snabbt, jag har ju läst jättemånga sådana böcker, och man får ganska snabbt vibbarna att här är den här personen kan inte förklara konservatismen på ett bra sätt. Vad har du fått för uppfattning av honom i politiskt avseende?
Ja, jag tittar ju inte på varenda Facebook-inlägg som folk gör, men det räcker ju att gå in och titta. Det kan ju vem som helst faktiskt göra, gå in och titta på hans Facebook-sida. Så att han är vänsterliberal, vilket där ligger helt i linje med väldigt många akademiker i USA helt enkelt. Och om jag såg någon, jag minns inte exakt när, men jag har sett ett par stycken Facebook-inlägg där han kritiserar Trump. Så att han är vänsterliberal, det är inget snack om det. Men det hör väl till vanligheterna inom akademiska sfären i USA. Det är den här eliten då som hjärntvättar människor på universitet.
Ja. Ja, det kan vara värt att notera bara. Men vi går vidare då till en USA-uppdatering i allmänhet. Och vi var inne på det förut, jag vet inte om du kan berätta så mycket om det, men jag såg ett kort klipp på Fox News idag och det var att Andrew Cuomo, alltså New Yorks borgmästare, New Yorks guvernör, han skyller på Donald Trump för att så många har dött på äldreboenden i New York. Kan du berätta något om det?
Ja, Andrew Cuomo har ju fått väldigt mycket kritik nu på sistone. Inte bara på sistone, de senaste två månader egentligen. Rekommendationerna har ju varit att när människor blir sjuka på äldrevården och åker till sjukhuset, då ska de inte in på äldrevården igen sen, för att då kan ju ta tillbaka smittorna. Sen ska man också försöka hålla hyfsat koll på vilka som kommer och går, och helst att man ska stänga ner äldreboenden helt. Det skedde ju här i Vermont, där stängde man ner äldreboenden direkt, och folk får inte komma in, och man hade bra koll på det där. Men Andrew Cuomo, han lät ju då sjuka människor från sjukhuset då som kanske har haft det här coronaviruset, och han släppte dem. De tvingade han tillbaka till samma äldreboende de kom ifrån, va? Och sen så råkade det ju vara så att de inte riktigt var frisk från det där viruset, och då spridde det sig som löpeld. Så han agerade ju extremt oansvarigt, och det är en stor anledning till att så många pensionärer i New York framförallt då på äldreboenden har dött. Just för att Andrew Cuomo och Bill de Blasio, de struntar ju fullständigt i att liksom det var en massa äldre som först var utsatta och var en högriskgrupp. Och för andra visade sig dö av det där väldigt enkelt. Just för att de inte helt enkelt skydda folk på äldreboenden på rätt sätt. Och i alla fall så Andrew Cuomo nu, han fick ju för sig att det var Donald Trumps fel alltihopa. Så att nu skyller ju Andrew Cuomo på Donald Trump. Så det går ju till en punkt, nu är det ju bara Anders Tegnell kvar som ska skylla på Donald Trump, och då är ju cirkeln sluten, va? Det blir ju larvigt, va? Andrew Cuomo, han sa att han vill inte politisera det här. Det var bara för några par dagar sedan han sa att jag vill inte börja politik av det här. Och nästa mening är, men det är Donald Trumps fel. Mm. Andrew Cuomo, han försöker rada upp sig själv nu som en slags kandidat nu eventuellt. Om det går åt skogen för Joe Biden de närmsta 2-3 månaderna så står Andrew Cuomo i led för att hoppa in som då en presidentkandidat, va? Så att han vill ju ställa sig, han står ju i kö för liksom den positionen. Och då måste man ju naturligtvis inte ta ansvar för någonting som man har ställt till med. Tvärtom, man måste skylla på andra. Och det är det, precis som i Sverige. Mm. Alla skyller på alla nu att det gått i skogen i Sverige. Och det är det Andrew Cuomo gör nu.
Ja. På tal om covid-19 och coronaviruset, så Trump, han gjorde ju stora rubriker, skapade stora rubriker nyligen när han sa att han tog hydroxychloroquin, alltså det här antimalariamedicinen då. Och han sa då att... han gjorde det och det var stora rubriker, och nu har han sagt att nu har han slutat med det, att I just finished sa han, och ja, det sa han igår, så sent som igår, så att han har tagit en tid nu, men nu verkar han inte behöva det längre, så att ja, vi har inte fått veta så mycket mer än det, men han har slutat ta det i alla fall. Jag kan säga en sak till också om det här med ja, med Sven inne på virus och liknande grejer. Kina nu, de är ju väldigt arga såklart på USA, och USA är väldigt arga på Kina. Och Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare Robert O'Brien, han har jämfört nu Kinas coronaviruskris med Tjernobyl, alltså den här ja, kärnkraftsolyckan i Sovjet 1986, alltså det här är Kinas Tjernobyl. Och Kina, de har hållit en konferens hemma i sitt land då, där deras utrikesminister Wang Yi sa att USA måste sluta hålla på och tro att de kan förändra Kina, vi är på väg att liksom växa och sådana saker, och om USA fortsätter så här då kommer det bli ett nytt kallkrig, sa han. Och han ville inte det då, den här kinesen, utan så han varnade för det, att se till att det här inte blir ett kallkrig. Så att ordbråket mellan USA och Kina trappas verkligen upp, och jag tycker att det är bra, därför att USA är det enda land som verkligen vågar stå upp mot Kina på allvar. Europa vågar inte, och inget annat land egentligen vågar eller kan, utan det är bara USA. Så att jag tycker att det här är bra, och att Kina inte vill ha ett nytt kallkrig, det beror på att de inser att vi kan inte vinna det, skulle jag tro.
Ja, absolut. Men man ser hur svensk media är så feg, och de vinklar och de helt enkelt väljer fel sida. Historien visar ju att Sverige väljer fel sida. Jag minns inte, jag tror det var Expressen eller TV4. Jag tror det var Expressen, var det igår eller idag, som helt enkelt sa att Trump, ungefär som att Trump vill ha ett nytt kallt krig. Med andra ord, att de sa att Kina är ett offer, Trump är hemsk, Trump vill satsa på ett nytt kallt krig mot Kina, och Kina är det massa stackare då som det bara är synd om. Va? Så man ser ju verkligen hur Sverige väljer fel igen. Mm. Genom att inte säga från mot att det är faktiskt Kina som är det stora jäkla problemet. Inte minst med det här jädra viruset som är. Va? Men det vågar ju inte Sverige ta ställning till. Utan då hetsar man mot Trump och väljer Kinas sida istället, utan att begripa att man väljer sida. Man väljer sida liksom med en totalitär diktatur som försöker ta över världen på ett sätt som... Ja, som vi har sett historien genom nazismen och kommunismen och så vidare, va? Och Sverige i vanlig ordning hoppar på totalitarismens sida istället för demokratins sida, och det är vansinnigt, va? Men det är så det är.
Ja, det är verkligen, det här är någonting svenskar inte fatta. USA är världens, det är inte världens äldsta demokrati, men världens äldsta moderna demokrati med liksom representativ demokrati och så. Det finns ingen nation i världen som har samma demokratiska tradition som USA. Kina är totala motsatsen, Kina är en enpartidiktatur liksom. Så att det borde inte vara någon snack om vilken sida man väljer, men för svenskar så är det svårt att begripa alltså. Så att, ja.
Jag tror det är viktigt också att förstå att oavsett om man ogillar Trump så måste man ändå begripa att Trump är det bättre alternativet än Kina. Så även om man ogillar Trump som president så måste man förstå att det här handlar inte om Trump som person. Det här handlar om demokrati mot totalitarism. Mm. Trump eller vilken president, det spelar ingen roll. Det är själva det var statsskicket som vi måste försvara, inte en person. Och det är det svenskar inte begriper. Och istället väljer man Xis sida. Jag läste bara några dagar sedan eller två, bara att Xi nu försöker skapa ännu mer makt och koncentrera mer makt hos sig själv än vad han redan har. Va? Mm. Och det är ju saken ännu värre. Va? Men sånt begriper ju inte svenskar. Och media rapporterar ju inte om sånt där. Utan Trump nyser, då blir det löpsedlar i Sverige.
Mm. Och på tal om Kina innan vi avslutar det, jag läste också att Kina har utökat lagarna nu för att sätta dit Hongkong. Hongkong var ju den här gamla brittiska kolonin som Storbritannien hade i ungefär 100 år. Man leasade Hongkong av Kina. Och under den tiden så införde man jättemånga frihetsgrejer då för Hongkong. Och 1997 så lämnades Hongkong tillbaka till Kina, men efter det så har Kina verkligen stärkt greppet över Hongkong, och nu har en sista lag infört som har gjort att i princip de sista brittiska friheterna som fanns kvar från den brittiska tiden försvinner. Och jag läste i, jag tror att det var i The Economist eller om det var Newsweek idag, att den sista brittiska guvernören vid Hongkong, han gick ut och var jättekritisk mot Kina och sa att det här nu bryter Kina mot löftet om att hålla Hongkong fritt minst till 2047, och det här är ett stort svek, och Hongkong är, eller Kina är en totalitär diktatur som nu försöker pådyla den här totalitarismen också på Hongkong. Så att USA, Storbritannien, men det är inte så många andra röster som verkligen vågat ton mot Kina, men det behövs nu, det behövs verkligen nu om någonsin, tycker jag då.
Och på tal om Hongkong, jag såg att i Taiwan, jag såg i förbifarten, och någon kan väl verifiera det här, men Kinas målsättning är att liksom komma över Taiwan, med att liksom verkligen ta in Taiwan som kinesisk, liksom helt, att Taiwan ska bli Kina. Och jag såg alldeles bara för en eller två dagar sedan, bara nyligen, det går att verifiera här på nätet enkelt, men Kina har tagit bort ordet fredligt. De vill nu inakkordera, förut har det alltid varit vi vill inakkordera Taiwan fredligt, men nu har de tydligen strykit ordet fredligt. De vill inakkordera Taiwan, men ordet fredligt är borta. Och det säger ju en hel del, men det får man väl verifiera. Men jag har starka minnen av att jag såg det i några nyhetsflöde som kom upp från en legitim nyhetssajt. Och det är sånt som oroväckande, va? Att när de börjar ta bort som att fredligt, då inser man att nästa steg blir då att de ska med våld överta det. För de begriper ju att väst har ju vikit sig helt. Så väst har ju vikit sig helt, så Kina vet ju om att de kan ju göra hur mycket våld som helst, det spelar ingen roll. För väst kommer inte, annat än USA under Trump, men vinner Biden, då kommer ju inte ens Biden att motsätta sig det. Så Kina vet ju att vinner Biden, väst är kört.
Mm. Ja, verkligen. Demokraterna är livsfarliga. Jag tror vi tog upp det i vår förra podd att Kamala Harris hade infört någon resolution, alltså ett förslag i senaten om att man får inte säga China virus, för det är liksom rasism. Jag menar, allt sånt här är bara trams. Alltså nu, vi är inne i ett nytt kallt krig redan, skulle jag vilja säga. Och där handlar det, som vi sa nyss, att stå på demokratins sida, på USAs sida. Och det innebär inte bara USA, utan det innebär också att, jag menar, det är USA som står upp för alla de här demokratierna i Asien. Det är inte EU som gör det, liksom. Så jag menar, står man upp för USA, så står man också upp för frihet i Asien. Och det är något som europeer inte heller förstår riktigt. Men jag tänkte säga en sak till också, på tal om liberaler och republikaner. Covid-19 har, nu finns det statistik på det, alltså demokratiska delstater som styrs av demokraterna, alltså, där är dödssiffrorna 3 gånger högre än i republikanska delstater, alltså av covid-19 i USA. Och jag vet inte varför det är så, jag läser det här i The Economist, men så är det i alla fall. Och det här är någonting som Trump har hypat upp tidigare och sådär, men det är rätt intressant att få statistik på det. Har du någon teori om varför det kan vara så?
En av de delstaterna är ju New York, och de står ju för hälften av alla fall och hälften av dödsfall typ ungefär. Och det har vi redan pratat om väldigt mycket, varför, för agerandet var ju, de har ju varit fullständigt oansvariga, både de Blasio och borgmästaren då, och Cuomo och guvernören, va. Så tar man bort New York, så vet jag inte vad resten är, men många fall har ju varit i Kalifornien. De stängde ner ganska fort, va. Men så jag undrar jag har inte läst artikeln själv, men jag undrar hur många av fallen då, om man tar bort New York från den, hur ser det ut då i resten? Och, men i alla fall, de delstaterna som verkar ha lyckats bäst och att kunna öppna upp tidigast nu, just för att de har lyckats stävja det här bäst, det är ju republikanska, konservativa delstater. Florida, det här var intressant faktiskt. Florida är ju då en republikansk guvernör. Och Florida fick ju väldigt många som flydde från delstaten till New York. Från delstaten New York väldigt tidigt till Florida. Så man var orolig, så i Florida var man orolig för att massa folk från New York kommer ner till Florida, vilket de gjorde väldigt tidigt, och skulle sprida smittan där. Men det skedde aldrig. De kom ner. De liksom stack ner till Florida, för de har många rika i New York, de har ett andra hem i Florida. Mm. Men smittan spreds aldrig, som folk hade, som vänsterliberal media hade hoppats på. De hoppades att det skulle spridas som en löpeld i Florida med, just för att det är en republikansk guvernör. Men det skedde aldrig. Därför att det verkar som att folk i Florida, dels på, vad ska man säga, dels så var det då mer ansvar bland politiker, men även då människor verkar vara lite mer ansvariga också än vad folk i New York var. För New York brydde man sig inte så mycket om det tills det verkligen blev ett problem. Och då var det för sent.
Ja, om vi avrundar just coronapratet. Jag såg Mike Pence, han pratade om det var idag, och han förklarade att nu går dödssiffrorna neråt och trenderna vänt, och vi ser ljuset i tunneln ungefär, sa han. Och USA är ju inne i en process nu egentligen, jag vet inte om det är alla delstater, men väldigt många delstater håller på att öppna upp igen stegvis i olika takt då. Har vi något nytt om det? Om det senaste uppöppningsprocessen?
Ja, det är som sagt för republikanska delstater börjar öppna upp. Affärer börjar öppna upp. Men de har ju då mindre kapacitet, så när man går till affärer även här i Vermont, men i andra delstater, så Så om de har en kapacitet på say, 150 personer för att vara in i en affär, så måste det bara vara 25 personer i taget. Och det står bokstavligen anställda utanför och håller räkningen. Så man får stå en kö utanför så här 6 foot, 2 meter ifrån varandra, och sen får man inte gå in i affären förrän det går ut någon. Mm. Så sådana där grejer sker. Så att det är lite mer strikta regler. Många affärer kräver också, du får inte gå in om du inte bär mask. Har du ingen mask får du inte gå in, punkt slut.
Just det.
Det är allt fler också företag som börjar öppna upp i till exempel New Jersey, New York, Kalifornien, Michigan, som är fortfarande helt nedstängda, och de företagen börjar nu bli bestraffade. Polisen börjar komma, polisen börjar sätta och hänglås på byggnaderna, och det börjar bli väldigt mycket konfrontation mellan småföretagare och myndigheter i framförallt Michigan, New Jersey, New York och Kalifornien. Där börjar det verkligen hetta till på allvar nu.
Just det. Okej, jag tänkte vi skulle prata lite grann om Joe Biden. Alltså, han var ju ute och cyklade när han gjorde en intervju häromdagen med Charlemagne the God, en YouTuber som jag tror är rappare också, en svart person. Och yep. vi var inne på det lite förut också, och det han sa då, det var att han sa att om du inte är svart så är du inte demokrat. Det var ungefär det han sa. Sen har Joe Biden bett om ursäkt för det här, och jag pratade om det här i min valpodd häromdagen. Så att jag pratade om det ganska ingående, men det var det som hände i alla fall. Och hur har snacket varit efter det? Alltså i media och bland demokrater och bland svarta kanske i synnerhet.
Så vänsterliberal media den första dygnet skrev jag om det, va? Så det fick ju stor uppmärksamhet i media, det fick det faktiskt. Men sen efter första dygnet så har det ju fullständigt, liksom, då har man gått tillbaka till Trump. Och nu har man ju också sett allt fler i social media, så har ju Biden börjat försvaras. Man börjar försvara som att Biden har visst, men han bad om ursäkt, och Trump är ännu värre. Trump är mer rasist. Så man liksom börjar relativisera och ursäkta och så vidare. Va? Men den svarta, vad ska man säga, folkgruppen, den afroamerikanska folkgruppen i USA har inte kommit över det här, och de kommer inte upp, tvärtom. Många svarta kändisar, till exempel Robert Johnson, som är då han är grundare av en stor TV-kanal som heter BET, Black Entertainment. Den är en TV-kanal grundad av svarta för svarta. Och han är extremt kritisk mot Joe Biden och säger att det här är liksom oförlåtligt ungefär, och har uppmanat folk att innan ni röstar Biden, tänk 2, 3, 4 varv till. Det här är oförlåtligt. En stor sportstjärna i USA, före detta NFL-stjärna som heter Herschel Walker, som är en svart superstjärna, före detta superstjärna i NFL i fotboll, i amerikansk fotboll, har också varit extremt kritiskt öppen. Och det har också varit flera andra, vad ska man säga, till och med i Fox News faktiskt, som har en svart Joe Biden-fan som är då en kommentator i Fox News, en väldigt känd personlighet som är då, han är i Fox News, han är med i andra nyhetskanaler med. Har också varit extremt kritisk, han är svart kille då, extremt kritisk till Joe Biden fler gånger än bara första dygnet, va. Så många av de svarta reagerar, och det är många svarta som jag, i alla fall de kändisarna som pratar ut om det här, att media stryker över det här, man försöker glömma det nu, och de säger att det här löser inga problem. Allt media gör och liksom, det är att Joe Biden har visat det rätta ansikte, det är sån här han är. Och media på något sätt försöker släta över det och säga till de svarta nu att det är okej, han har bett om ursäkt, allt är frid och fröjd. Men det är inte frid och fröjd. Vi, inte jag, men liksom vi, den svarta gruppen, kan inte liksom bara bli, vad ska man säga, Joe Biden kan inte hålla på att säga sånt här om oss. Och sen bara släta över och tro att vi kan gå vidare nästa dag. Problemet måste lösas, och problemet kan inte lösas med Joe Biden, helt enkelt, va? Så den svarta gruppen nu, internt, har väldigt stora problem med Joe Biden. Och hur det kommer att påverka valet i november, det vet man ju inte, va. Men att det här, att det har försvunnit från media, det, vad ska man säga, det är ett andra slag på käften mot de svarta. Det första var ju Biden då, det andra är att media helt enkelt inte tar upp det på allvar, utan man tar upp det bara för att det behövdes ta upp, och sen glömmer man det och går vidare, va. Så det här ska bli intressant. Det här är inte överstökat för den svarta gruppen i USA. Och det borde inte vara det heller.
Nej, och där stärker det en tes. För jag såg en intervju med Charlemagne the God på MSNBC nu idag. Och då sa han så här, han fick en fråga. Tycker du att demokraterna som svarta väljer för givet? Och då sa han ja, det gör de, sa han. Och det absolut. Där var ju ett exempel på det. Och det är ju Bidens sak. Det visar ju lite grann att de vänsterliberal medier, som ofta skulle jag gissa i alla fall, inte alla, men jag skulle gissa att New York Times har en redaktion som generellt är vit. Och liksom vit, liksom övre medelklass skulle jag tro. Kanske överklass också och sådär. Så att jag menar, om de så snabbt går vidare från där, då visar det, och för att stödja Biden, att det verkligen är så att liksom de svarta, det är bara en sidonotis, utan du går vidare ungefär. Så att
ja. En annan bara för att tala om en annan före detta NFL-stjärna, sportstjärna, Jack Brewer, gjorde också öppna uttalanden om hur förbannad han var på Joe Biden. Och när sådana här sportstjärnor då öppet pratar om det. Alla vet ju om vilka det är. Så om man är i USA, då vet man ju vem Jack Brewer, man vet ju vem Herschel Walker, det vet ju alla om. Alla, i alla fall många svarta vet om det, även många amerikaner, va. Men när de börjar prata ut om sånt här öppet, va, det kan skapa problem, för de har väldigt mycket inflytande över de svarta väljarna helt enkelt. Och som du nämnde, det som är problemet, som den svarta gruppen tas alltid, som du nämnde, tas alltid för givet av demokraterna. Alltid. Man är bara intresserad av svarta vid valurnan. Och så lovar man massa grejer och sen blir ingenting bättre. Det är alltid så det funkar, va? Utan det bara så att man tar dem för givet. Och det är det som Biden uttryckte. Och det problemet som demokraterna har, annat än att vi lovar mer bidrag till de svarta, så har de ingen politik som egentligen är konstruktiv för svarta amerikaner. Tvärtom, deras politik, demokraternas politik är destruktiv. För politiken är väldigt enkel. Rösta på oss så får ni massa bidrag, så kan ni sitta hemma och bara leva på bidrag. Det påminner om precis som invandrare i Sverige, va? Och allt fler svarta under Trump nu som börjar få jobb, de får höjda löner, de börjar inse att oj då, det finns faktiskt ett alternativ som är ett konstruktivt alternativ som får oss att må bättre, ta oss ur fattigdom och framförallt ta oss ur kriminalitet och känna oss bättre över oss själva, va? Och den är inte politiken som demokraterna driver, utan det är Trump som driver den politiken, va? Tyvärr rapporterar svensk media aldrig om sånt där. Just för att då får man framstå att Trump faktiskt gör någonting för att förbättra de svarta, medan demokraterna vill bara kasta ut bidrag. Och det är sånt som man önskar svensk media begrep, men det gör de inte och de rapporterar inte om det. Tvärtom, Trump är rasist. Ja. Det är så enkelt är det för svensk media.
Visst är det så, tyvärr. Och svensk media har också väldigt många problem med att rapportera korrekt om det som kallas för Obamagate och som verkligen är en skandal.
Ja.
Och det här har vi ju pratat om förut. Men jag tänkte det senaste, det är ju att den här domaren då som alltså det är så här att Michael Flynn, justitiedepartementet vill att han ska bli fri, för de anser att det här var inte bra, det var helt fel. Och så. Men domaren som heter Sullivan heter han. Nu tappar för
honom. Sullivan.
Yep, Sullivan, yep, precis. Han vill ju på något sätt inte släppa Michael Flynn, utan han vill på något sätt driva aktivism och hålla honom kvar och sådär. Och nu är det ett bråk, han har kallat in en annan domare som ska skydda honom, och Mackie Flynn har krävt att jag vill dömas av en annan domare, för han är en aktivist ungefär. Så att, ja, skandalen fortsätter, kan man säga.
En federal appeals court, så det här är district court, det finns tre, som vi pratade om förut, det finns tre nivåer på federala domstolar, så district court är den lägsta, appeals court är den högre, och sen HD då, så det bara finns en HD. Och en appeals court, som är, vad ska man säga, nivå 2 ovanför district court, har nu krävt av den här Emmett Sullivan då, aktivistdomaren, att han måste försvara och förklara vad är han pysslar med. Så att en högre instans nu har gått in och sagt att nu måste du förklara för oss, en högre domstol, vad det är du håller på med och varför du gör så här. Mm. Och det kan bli trixigt för honom att göra. Det här kommer ju sannolikt, om han inte frisläpps snart, så kommer det här gå ytterligare till högre nivå till HD, och de kommer ju bara att drämma ner klubban och säga att så här får det inte gå till.
Mm. Precis, ja. Och det här rapporteras inte alls i Sverige, inte på något, alltså inte på något tillfredsställande sätt alls, utan när man säger det att ja, Trump och hans team tycker att allting är en hoax, Russiagate och det här, och att man tror på något sätt att det här är Trumps påhitt för att skifta fokus på något annat, och man inser inte att det är en katastrof, det är en oerhört skandal det som har skett och så. Så att, ja.
Ja, det är inte mycket mer att säga, att det är svensk media i ett nötskal. Om det här hade varit omvända roller, om det här hade varit Obama som hade genomgått det här, när han, och det var liksom Bush, ja, som var den tidigare presidenten, ja, det har vi nämnt förut, va? Då hade det blivit rasistförklaringar och svensk media hade målat krigsrubriker om hur synd det är Obama och hur fruktansvärd George Bush är. Va? Så att allt handlar om vilket parti du tillhör. Det är så enkelt det är för svensk media. Sen tror jag svenska journalister, jag följer lite grann, men det är så frustrerande att följa utrikeskorrespondenter i USA. De har ju noll koll, de begriper ju ingenting. Och vi kan ju då, jag skickar ett meddelande, vi kan ju bara återkomma till det då. Jag la ut på min Facebook-sida, och vi nämnde ju då för ett par veckor sedan redan att den svenska USA-ambassadören Olofsdotter, eller vad nu heter, hon hade ju sagt att vi vet, vi pratade om att vi vet att 25% av stockholmarna har immunitet nu mot coronaviruset. Det hade ju sagt på amerikansk media då, för över 2 veckor sedan, var det den 9 maj. Igår rapporterade Expressen om det. Okay. Det är som att, vad har hänt de senaste 15 dagarna? Det är liksom, medan hon gör ett galet uttalande för 15 dagar sedan, det hamnar Expressen över 2 veckor senare, va? Vi ser att, och det var utrikeskorrespondenten i Expressen, att, vad håller de på med? Har de ingen koll? Och de är heltidsavlönade för att ha koll. Jag är inte heltidsavlönad, jag är för att ha koll på någonting, men ändå har jag koll.
Ja,
liksom, vad fasen håller de på med?
Ja, nej, men de är helt inkompetenta. Alltså, vi har den här Ariando Fernandos, eller vad han heter för någonting, jag minns inte vad han hette exakt, men jag menar, han skrev någonting om den amerikanska konstitutionen för att inte säga att den byggde på rasism. Jag menar, det är sådana dumheter, alltså, det är totalt nollkoll människor, de verkar inte ha det här genuina intresset för USA, och det är jätteproblematiskt att sådana får pumpa in den här bilden till svenskar. Men jag tänkte vi går vidare, har du något mer att ta upp?
Ja, det var en syrisk invandrare till USA som för, vad var det nu då? Det var den 22, var det 24 idag? 2 dagar sedan begick ett terroristdåd i en militärbas i Texas. Så han åkte in med ett vapen och började skjuta folk hej och vilt. Men lyckligtvis så hade de skyddsväst på sig när han sköt. Så han sköt bara folk med skyddsväst och sen så blev han ihjälskjuten i alla fall. Men hur som helst så han hade väl då, det fanns nog då koppling, inte kopplingar men att han hade sympatier för Al-Qaida tror jag det var. Så att sånt där fortsätter ju, men det rapporteras ju inte om i svensk media överhuvudtaget. Så det var en syrisk invandrare i alla fall.
Ja, med något mer?
Nej, jag tror det var ungefär det på min lista faktiskt.
Ja, som då, har. Då tar jag det sista här då, för det är så här att idag så är det Memorial Day i USA. Och det är dagen när man minns då alla som har stupat i alla amerikanska krig. Alltså det finns lite olika sådana här dagar. Veterans Day, det handlar mer om levande personer som har liksom varit med om krig. Irak-veteraner, Vietnam-veteraner och kanske fortfarande de andra världskrigsveteran då. Men Memorial Day, det är för att hedra alla i USAs historia som har stupat. Från frihetskriget till de senaste krigen och krig mot terrorismen och så här. Och Prager University, den här YouTube-kanalen som drivs av Dennis Prager, han släppte en video på en timme idag. Och den heter Memorial Day 2020, eller 2020 då. Och där går han igenom steg för steg under en timmes tid. Alla, alltså siffrorna och inte personerna, men siffrorna för alla soldater som har dött i alla amerikanska krig. Och jag har bara börjat se den nu, 5 minuter ungefär. Men jag ska se klart den när vi har pratat klart. Och den verkar jätteintressant, så att den kan jag rekommendera. Och Memorial Day, det visar också lite grann. Alltså det är en dag som, det är flera länder som har en sån dag. Men i Sverige har ingen sån dag. Utan i USA så hedrar man vet att nationen byggdes genom ett krig, frihetskriget, utan det så hade USA inte funnits, och man hedrar den här traditionen, och man har bilden av att soldater är inte mördare, utan det är personer som står upp för vår frihet och skyddar oss och sådana saker, och det är en väldigt, väldigt sund inställning tycker jag, som man har i USA till det militära och till den amerikanska militären i synnerhet. Har du några tankar kring det här, du som bor i USA och så?
Jag tror att människor i USA, amerikanska gemene man i USA har, tror jag, mer, vad ska man säga, förståelse för att ibland är tyvärr krig nödvändigt för att försvara sin demokrati och försvara människors frihet och rättigheter. Och jag tror också man har större förståelse för och man värderar, vad ska man säga, människor som har genomgått krig mycket högre än i Sverige. Jag tror att i Sverige den här vänsterliberalismen då, det är ju som att alla krig är hemska och det finns ingen anledning att kriga överhuvudtaget, va? Och man ska inte på något sätt värna om, vad ska man säga, eller hedra människor som har dött i krig heller. Det finns att vänsterliberalismen har, även om de pratar om människovärdet, så vänsterliberalismen har faktiskt ett väldigt, de har väldigt lågt människor, de sätter lågt människovärde. Konservatismen har betydligt faktiskt högre människovärde. Och om jag säger så här, att tittar man på delstater där Memorial Day firas mest, så är det generellt sett i konservativa delstater som det faktiskt firas mest. Och av konservativa grupper, inte av vänsterliberaler.
Nej. Men en sak som är intressant, jag minns när jag var i USA på en konsert 2004 då, och då var jag på en metalkonsert i Philadelphia, och det var Irakkriget full gång, kriget i Afghanistan, och då var det en person där, en musiker som sa att nu vill jag att vi ska liksom applådera åt våra veteraner, för jag tror det var en veteran där också, och alla gjorde det liksom, och jag var den som började klappa, för jag var väldigt entusiastisk då liksom. Han sa tack för att du klappar och sådär, och han sa att det spelar ingen roll hur vi ser på kriget, om vi är för eller emot, men vi hedrar våra veteraner och vi står upp för våra soldater liksom. Och det var en allmän känsla. Det var inte så under Vietnamtiden, men i alla fall nu under Irak så var det så att det spelar ingen roll politik och så, utan här står vi upp för våra liksom, våra bröder och systrar liksom i det militära, oavsett politisk åsikt, oavsett syn på kriget. Den känslan tycker jag är väldigt fin. Sen vet jag inte om den, alltså, om den delas av alla och så, men det verkar finnas ett slags samhörighet där nu för tiden i alla fall, att vi står upp för våra soldater.
Absolut gör det där, men som jag sa, de tittar man till exempel på artister då, musiker i USA, till exempel countrymusiker är ofta, de är väldigt patriotiska generellt sett, för att deras, vad ska man säga, lyssnarna av countrymusik är väldigt patriotiska, nationalistiska, va? Så de är generellt ofta mycket mer för Memorial Day och hedra Veterans Day och allt sånt där. Medan då, som jag sa, vänsterliberala musiker bryr sig inte lika mycket om det, va? För att många patrioter har ju en större känsla för och förståelse för liksom att man ska hedra människor. Och de vet också om att hela deras, vad ska man säga, fanskara anser precis detsamma. Va? Så att man binds runt det helt enkelt. Medan då, om man har massa fans som struntar i sånt där, så behöver man inte bry sig så mycket heller om det. Så att, men tittar man till exempel, följer man tv och nyhetsprogram, så är det ganska lätt att reda ut vilka musiker det är som då, för att de visar sig ofta upp då, som är då mer patriotiska och mer, vad ska man säga, visar mer respekt för Memorial Day och Veterans Day och allt sånt där. Ofta är det då musiker som är kända för att vara konservativa, kända för att vara patrioter helt enkelt.
Mm. Sista fråga på det här temat då. Alltså, hur pass nära kommer den amerikanska allmänheten militären? Alltså, känner alla amerikaner en soldat? Jag menar, USA är ändå ett väldigt militärt land. Jag menar, i Sverige, det är inte många, okej, många har gjort lumpen och så, men det är inte många som känner någon som har gjort aktiv krigstjänstgöring. Men jag menar, hur pass nära kommer militären? Har man någon familjemedlem eller någon släkting eller någon vän som har en vän? Alltså, hur nära kommer man sådana saker som amerikan?
Jag tror i princip varenda familj har en släkting som har varit i militären eller är i militären. Jag har bokstavligen personliga vänner som har sina barn i Mellanöstern. Jag har en god vän som var i Irakkriget. Mm. Jag jobbar kollega jobbar med mig 14 och han var i Irakkriget och han var stationerad i Asien. Alltså att var och varannan person känner någon före detta militär. Det är ingen snack om det, va? För att det är så himla många personer som har varit i militären. Inte bara gjort lumpen, va? Men har varit stationerad utomlands. Helt enkelt. Jag har en kompis till mig som just flyttat till Alaska. Han var i Afghanistan i flera år. Och han har ju skjutit ihjäl folk kors. Jag tror han nämnde det någon annan, men han har varit med om väldigt reella saker i Afghanistan under flera år. Så att alla känner i princip någon som har varit utomlands och deltagit aktivt inom krig helt enkelt. Så är det bara.
Okej, jätteintressant. Ja.
Det är jättevanligt.
Ja. Okej, men då vill jag säga tack för det här samtalet, Björn. Vi hörs.
Absolut, tack.
Det var avsnitt 1112 av amerikanska nyhetsanalyser, podcasten som lyckas med det som svensk media alltid misslyckas med, nämligen att skildra republikanerna balanserat utan att demonisera demokraterna. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.